Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Do something that the world's never done before. Let's hope that it's insanely hard to do. The reason why you choose something insanely hard to do, by the way, so that you have lots of time to go learn it.
Artificiell intelligens är en turboladdad motor som driver på en innovationsutveckling som rusar allt snabbare. Och i stormens öga finns det amerikanska chipbolaget Nvidia, vars vd Jensen Huang ni precis hörde. Nvidias satsning på skräddarsydda GPUer för AI-applikationer har blivit en framgångssaga utan dess like. Nvidia blev nyligen det första chipbolaget att nå en biljonvärdering. Räknat i dollar alltså. Och i mars visade bolaget upp sin nya plattform Blackwell, vars chip ska rymma 208 miljarder transistorer och samtidigt ge omatchad beräkningskraft till en lägre energianvändning. Vad är det som har gjort Nvidia, som börjar med grafikkort för speldatorer, till nummer ett i den pågående AI-revolutionen? Vilka konkurrenter behöver bolaget se upp för? Och vem är egentligen legendaren Jensen Huang som driver Nvidia? Det här är podden Allt du behöver veta om ny teknik och jag heter Kalle Wiklund. Hej och välkomna till det här avsnittet. Med mig har jag Peter Ottsjö som också är reporter på tidningen. Peter, vi har ju båda skrivit jättemycket om AI-utveckling på sistone. Och ett bolag som ständigt dyker upp är Nvidia. Och Peter, du har ju skrivit en hel del om Nvidias nya monsterchip Blackwell. Och vad är det egentligen som Nvidia har presenterat? Och kommer det innebära att bolaget kan fortsätta sitt segertåg i AI-världen, tror du?
Ja, sannolikt kan de fortsätta sitt segertåg i AI-världen även om de börjar få allt fler konkurrenter. Man kan väl ta ett steg tillbaka först och bara säga att Nvidia, de gör ju inte chip, utan de designar chip. Och de designar också serverlösningar och paketlösningar och lösningar till superdatorer och datahallar. Det är ju det de gör. Och med Blackwell så har de ju då gjort ett riktigt monsterchip. Och det kan man väl säga att det är det de levererar varje gång de kommer med något nytt på den här marknaden. Och det är framför allt till för dels att du ska kunna träna allt större AI-modeller. Så nu pratar man om träning av modeller med biljontals parametrar. Men också att det är mer energieffektivt. Och det där är väldigt viktigt för Nvidia, för att det finns en allt större diskussion om hur energislukande den här typen av AI-modeller är. Och dessutom är det så att det är faktiskt brist på GPUer, för att det är ganska många just nu som vill ägna sig åt artificiell intelligens. Och det är många som vill köpa GPUer, och det är en bristvara. Och Nvidia tänker då att om man kan få samma effekt med färre GPUer, så kan man komma runt det problemet lite. Så det är väl i stora drag liksom vad de vill uppnå med Blackwell.
Men det här med liksom GPUer och AI-acceleratorer, varför tränar man inte på vanliga CPUer?
Ja, för att de är ju liksom fundamentalt olika. Alltså GPUer är ju gjort för massiva parallellberäkningar, och det beror helt enkelt på vad man vill uppnå. Och är det en del saker behöver liksom köras på såna här massiva parallellberäknande chip, som till exempel grafik i tv-spel. Men har det visat sig också den moderna AI, de moderna AI-modellerna.
Nvidia är ju ett liksom hushållsnamn, säger man så ens på svenska, är det liksom ett välkänt företag som har spelat.
Då börjar jag tänka på så här, då börjar jag tänka på så här vitvaror.
Ja, exakt.
Men det kan ju sig sitta GPUer, jag vet inte, kanske det kanske sitter något AI-chip i en kylskåp nu med.
Det står inte på innan det gör det. Men det jag vill säga är att, liksom att Nvidia har många strängar på sin lyra. Och en del kanske känner till dem framförallt som är tillverkare liksom av GPUer till speldatorer. Och de har ju liksom levererat lösningar för datacenter som de var inne på. Och så nu då AI-chip som man är väldigt framgångsrika i. Men liksom, hur hänger allt det här ihop?
Ja, alltså allt började faktiskt på en diner i San Jose 1993. När Jensen Huang, som är medgrundare och fortfarande vd på bolaget och några polare, grundade Nvidia. Han har berättat att han faktiskt jobbade som diskare där på den dinern. Så. Och den första tiden gick det väl ganska knackigt. Jag tror till och med att de hann lansera en GPU som inte sålde särskilt bra. Men det sammanföll ju med 3D-grafik i tv-spel som behövde den typen av, som vi sa, den typen av parallellberäkningar. Och det var ju så de blev kända, som det här coola företaget som gör grafikkort till datorspel och tv-spel. Så var det ju ganska länge, även om de liksom började se intresse från andra industrier också, så var det fortfarande liksom grafikkort för tv-spel som de förknippades väldigt starkt med. Sen så när djupinlärningsrevolutionen kom omkring 2012 där, då var det ju faktiskt delvis Nvidia som banade väg för det. För att det var med, om jag inte missminner mig, Nvidia-chip som man kunde göra den här första, som låg bakom det här första genombrottet som man gjorde med klassificering av bilder. Så, och det tror jag Jensen Huang och Nvidia förstod. Och redan då så började han liksom styra om företaget till att tänka att vi är nog ett AI-företag. Och det gick ganska lång tid till att andra liksom, utanför Nvidia köpte det argumentet. Så, men jag tror det förändrades när Transformer-tekniken presenterades. Och det var 2017. Och Transformer är ju den tekniken som ligger bakom de här stora AI-modellerna som vi använder till ChatGPT till exempel, och som Google använde till Gemini och så. Så att det har ju visat sig hela tiden att han hade rätt där med att satsa på AI. Det finns faktiskt ett klipp, jag kommer inte ihåg exakt när det är ifrån. Jag tror att det är från 90-talet. När han säger något i stil med att jag behöver inte förändra världen över en natt, utan jag tänker förändra världen inom 50 år. Och jag vet inte riktigt om det var riktigt det här han såg då, men att det vittnar i alla fall om att han har liksom alltid haft stora visioner.
Han är en otroligt fascinerande person, Jensen Huang, och en väldigt stark företagsledare. Jag vet att du skrev ju ett reportage om Huangs besök i Stockholm i januari i fjol. Vad fick du för intryck av honom, och vad är han för slags person och vd?
Alltså när man ser honom i intervjuer och när man ser honom på scen hålla sina keynotes och så, det är exakt det intrycket jag fick av honom, och träffa honom i ett rum med några få journalister också. Han är liksom väldigt likable, kan man säga. Älskvärd. Man gillar honom direkt. Om han är den personen på riktigt, det har jag ingen aning om. Men han är i alla fall otroligt bra på att ge det intrycket när man träffar honom. Sen så har han ju en förmåga som inte så många i hans position har faktiskt. Och det är ju att han hela tiden berättar en historia. När han pratar om strategi så gör han det genom en snygg berättelse hela tiden. Så att han kan mycket väl sitta och prata om tekniska detaljer. Det är inga problem för honom. Men han försöker inte liksom försvåra det, utan han berättar om visionen. Och han lyckas liksom paketera det väldigt snyggt varje gång. Jag tror att det är ett skäl till att Nvidia faktiskt får ett så stort genomslag i media också. Är att han säger saker som man kan göra rubrik på. Liksom.
Jag tänker att vi kan stanna kvar lite vid Wangs framtidsvision för som Nvidia och för, ja, men för samhället i stort. Sådär. Och han återkommer ju ofta att prata om satsningar som liksom Omniverse och AI-fabriker. Och, så vad är det för slags industriella satsningar eller vad du vill kalla det för? Och hur hör det ihop med det andra liksom som man gör inom AI?
Mm. Alltså det man kan säga är väl att de brukar säga att de är en plattform, men de tillverkar inte applikationer. Så att jag sa att de gör chip och de paketerar chippen på olika sätt, men de gör även väldigt mycket programvara. Så det är också ett specialområde de har. De gör programvara som passar deras chip. Och det är de ju såklart bäst på, för de har bäst koll på hur de designar sina chip. Men de har ju också ett rykte om sig att faktiskt sätta sig in i olika branscher och göra väldigt mycket research själva för att förstå liksom kundens behov. Så att det är därför de är inne och liksom petar i nästan varenda bransch du kan tänka dig. Sen har de väl förknippats ganska mycket på senare tid med kanske autonoma fordon. De vill göra intelligensen till fordon som de har ju till exempel samarbete med både Volvo Cars och Volvo Group i Sverige. De har också, jag vet att Jensen Huang pratar väldigt mycket om läkemedelsutveckling och hur vi ska kunna göra den här typen av AI-modeller som finns för bild och text och video skulle vi kunna anamma till och göra inom biologi. Och det sker faktiskt redan. Det finns till exempel ett franskt företag som är på väg att göra en typ foundation model för biologi. Jag vet inte om Nvidia är inblandat i just det företaget, men det är på gång. Och det verkar vara någonting han brinner för dessutom, att vi skulle kunna påskynda läkemedelsutveckling. Sen kan man väl säga att om man ska kika lite på framtiden, det som Nvidia tryckte på ganska mycket under sin årliga konferens i år var ju humanoida robotar. Och det börjar man ju se nu att utvecklingen på det området går jättefort. Och Jensen Huang tror att vi skulle kunna göra en AI-modell även för rörelse. Så att det tror jag kommer att vara viktigt för dem framgent också.
Vi stannar kvar vid det. Det är ett jätteintressant spår. Jag menar liksom humanoida robotar och Nvidia. Alltså för 10 år sedan kanske man inte hade tänkt att det var förenligt liksom sådär, men det vi har sett med den senaste AI-utvecklingen så känns det som att det mesta är möjligt liksom så, men vad skulle liksom Nvidia och dess plattform kunna spela för roll i en sån utveckling av robotar som ser ut som påminner om människor och rör sig som människor och ska agera som människor på ett ungefär?
Ja, men av exakt samma skäl som Nvidia är viktigt för OpenAI som gör ChatGPT. Du behöver dels träna en modell. Sen om den modellen är tränad på språk eller biologi eller rörelse, det är inte lika viktigt, för du kommer att behöva stora datasätt och du kommer att behöva träna den. Och det kräver väldigt mycket beräkning just av den typen. Just med den typen av chip som Nvidia designar. Och för inferens, alltså när du sen använder modellen, när den är tränad så att säga, så krävs det också den typen av parallellberäkningar. Så egentligen är det inte så stor skillnad. Sen kan man väl säga att de humanoida robotarna, det är inte bara rörelse, utan du kommer ju garanterat att stoppa in en språkmodell i en sån robot. Du kommer att stoppa in datorseende i en sån robot. Och alla kommer ju i någon mån baseras på antingen den här typen av transformer-teknik eller kanske en annan teknik som används ganska mycket som kallas förstärkningsinlärning. Så att det är ju helt centralt. Sen om det är Nvidia som gör de chippen eller inte, eller designar de chippen eller inte, det är en annan fråga, men den typen av beräkningskraft behövs.
Alltså teknikbolag som Nvidia, då alla älskar ju att prata om plattformar, att man tillhandahåller en plattform sådär. Och det du berättade där om Nvidias olika projekt, till exempel med självkörande bilar och också liksom med läkemedelsframställning. Det känns som ganska liksom disparata områden sådär. Men Wang Jensen tänker ändå att det här är förenligt så. Alltså att plattformen är så liksom flexibel så att plattformen ska kunna rymma så liksom vitt skilda saker.
Ja, men han brukar säga att vi gör inte applikationerna utan vi gör intelligensen. Sen var den intelligensen ska sitta är kanske inte lika viktigt, men de kan bistå med den. Men som jag sa där, så de verkar vara kända för att sätta sig in i sina kunders behov och verkligen lära sig vad är det de behöver och vad är det vi kan hjälpa dem med. Och kunna förverkliga liksom det de är ute efter. Så, och då tror jag att med det mindsetet så spelar det nog inte så stor roll vilken industri man pratar om. Men det har ju blivit, i alla fall medialt har det blivit ganska mycket fokus på fordonsindustrin och läkemedelsindustrin. Och sen är det ju såklart så också att en annan stor trend nu är det som kallas för digitala tvillingar. Vad är det då? Ja, men det är ju egentligen en imitation eller en rekonstruktion av någonting som finns på riktigt. Det kan ju i princip vara vad som helst. Det kan ju vara en digital tvilling av en mobiltelefon som man simulerar. Det kan vara en digital tvilling av ett fabriksgolv med allt på fabriksgolvet, alla maskiner, alla som jobbar där, alla sensorer, alltså mobilnätet, allting. Till att det kan vara en rekonstruktion av en hel stad eller en rekonstruktion av en människa. Där man till exempel skulle kunna testa läkemedelsutveckling i simulerad miljö innan man gör det på verkliga människor så att säga. Och det är otroligt stort just nu inom många industrier. Och det Nvidia gör är en plattform som heter Omniverse. Och den är gjord just för att man ska kunna göra en digital tvilling av lite vad man vill egentligen. Jag vet att Deutsche Bahn har byggt upp en digital tvilling av delar eller hela sitt tågnät i Tyskland. Ericsson har använt Nvidia för att bygga upp en digital tvilling av delar av Kista där de simulerar 5G-nät. Ja, det finns massor av exempel på hur folk använder det här Omniverse. Så det är också en jättestor trend.
Men det handlar om alltså simuleringar för att kunna testa optimeringar, testa nya lösningar. Är det liksom det? Är det man vill uppnå med de här digitala tvillingarna?
Ja, man kan ju tänka att det finns mängder av situationer där det skulle vara bra att testa någonting i en extremt realistisk simulerad miljö innan man gör det på riktigt. Att man skulle kunna effektivisera och spara mycket pengar. Ibland kan det vara av säkerhetsskäl som man skulle vilja göra det. Så det finns ju otaliga exempel på när det är bra. Om man bara får liksom springa iväg lite här, så det här är ju någonting som jag nämnde Ericsson. Det här är ju någonting som Ericsson också är väldigt intresserad av, till exempel när det gäller 6G. Att de ska vara de som ser till att detta blir möjligt också tekniskt på mobilnätsidan. För att de ser att det här kommer. De pratar ju väldigt mycket om en digital tvilling av hela jordklotet, säger de. Vilket låter vansinnigt, men de säger det utan att skämta.
Men hur långt bort ligger det? Alltså, finns de tekniska förutsättningarna för... Alltså 6G är ju fortfarande en standard som håller på att utformas. Liksom så, men alltså den typ... Om man tänker på då kanske Blackwell eller liksom efterkommande generationerna. Finns de tekniska förutsättningarna för att liksom driva den typen av enorma simuleringar i... i Omniverse eller någon annan miljö? Så i.
Ja, det återstår väl att se hur, vad man egentligen menar när man säger att man ska göra en digital tvilling av hela jordklotet. Men om man håller det lite, i lite mindre skala så finns ju förutsättningarna redan nu. Det beror ju såklart på hur komplicerat det är, men jag tror att i väldigt många fall så kommer du ganska långt med 5G, kanske till och med 4G i vissa fall, och den typen av GPUer som Nvidia och andra kan erbjuda idag. Liksom. Det finns inte en teknisk mognad än, men det är definitivt tillräckligt långt gånget för att man ska kunna använda det skarpt liksom, och faktiskt ha nytta av det.
Kan vi gå tillbaka lite till bilindustrin och samarbetet med Volvo Cars och Volvo Group? Som de har ju Nvidia har ju jobbat tillsammans med Volvo Cars sedan några år tillbaks. Vad är det liksom man bidrar med i det samarbetet, och vad är det man jobbar på, vad är det man vill uppnå?
Ja, jag tror att Volvos vision är ju autonoma fordon. Jag kommer inte ihåg exakt om de har pratat om vilken nivå av autonomi det ska vara, men jag gissar att det kanske är till och med upp till nivå 4. Det får man kanske kolla, men...
Och vad innebär det?
Ja, det är väl i princip helt självkörande. Men utan att gå in på de detaljerna så är det ju liksom autonomi i någon mån. Och där vill ju då Volvo ta en ledande position och göra det med Nvidia. Så Nvidia och Volvos samarbete var väl ganska tidigt, tror jag, jämfört med en del andra biltillverkare. Och det som jag sa, det handlar om att använda specialdesignade chip som passar just för de förutsättningarna som råder i ett fordon. Det här är ju chip som inte sitter i en datahall då, utan då måste man tänka på andra saker, som att i ett fordon så vill man att batteriet ska räcka så länge som möjligt och så. Så att, då har de liksom tagit fram specialdesignade chip för just fordonsindustrin.
Så Volvo Cars har ju flera andra samarbetspartners som kommer från olika branscher. Jag tänker på Google Automotive till exempel, Googles operativsystem för bilar. Och jag menar, det finns ju chiptillverkare som Infineon som har tillverkat kontrollchip länge åt bilar. Så varför tror du att Volvo Cars vänder sig till just Nvidia när målet är då, ja, men delvis självkörande eller självkörande bilar på sikt?
Ja, men ett skäl kan kanske vara att Nvidia är kompatibla med i princip varje system och varje leverantör. Så att på så sätt är det många som väljer Nvidia just av det skälet. Att de kan köra on-prem-lösningar, de kan finnas i liksom hyperskalsformat eller hyperskalningsformat, de finns i liksom molnlösningar sådär. Sen det andra är väl det jag har sagt några gånger nu, att jag tror att Nvidia har satt sig in i fordonsindustrin kanske på ett sätt som deras konkurrenter inte har. Det är lite spekulation från min sida också. Jag vet inte exakt varför Volvo är så förtjusta i Nvidia.
I don't need to change the world overnight. I'm going to change the world over the next 50 years. I don't need to build the killer product overnight. I just need to build a winning product. And the goal of winning is so that you can play again. It's just like pinball.
Det är många som är förtjusta i Nvidia i dagsläget, och bolaget har ju gjort en liksom en resa på börsen som är oöverträffad i. Och det känns ju fel att prata värdering eller nämna en siffra nu, för det kan ju förändras väldigt snabbt. Det är liksom lite oklart när våra lyssnare hör det här avsnittet, men det man kan säga är att de har ju en totalt dominant ställning just nu på marknaden när det gäller AI-chip och AI-acceleratorer. Och då vet vi att liksom AMD satsar, Intel satsar. Och då finns ju också ett gäng nya spelare inom området då, som kanske, ja, men Amazon och Google, som också gör satsningar. Och liksom, är det snarare där liksom som den starkaste konkurrenskraften kommer ifrån? Eller vad tror du, Peter?
Ja, det är det kanske. Det är lite svårt att svara på såklart, men det man kan säga är väl att det är en väldigt intressant period för Nvidia nu, för att det är ju lite så att beräkningskraft börjar räknas som den kanske viktigaste råvaran vi har. Om vi tror att artificiell intelligens kommer att förändra samhället i så stor utsträckning som det verkar, så är det ju beräkningskraft man behöver för att realisera det. Och då kan man tänka sig att det finns många aktörer som tycker att det är problematiskt att förlita sig bara på en chipdesigner. Och Nvidia har ju en enormt stor del av marknaden. Jag tror att det är 70% eller någonting sånt där. Så man börjar ju se hur Microsoft och Meta och andra företag gör satsningar på det här området. Och Google har ju gjort det sedan en tid. För att liksom säkerställa att man inte är i händerna på Nvidia när det gäller ett så viktigt område. Sen är det ju liksom så att även om Nvidia kommer att säkerligen möta allt mer konkurrens, så har de ett paket som inte är helt... Man kan säga så här, det är inte de som gör chippen. Det är ju företag som TSMC i Taiwan och andra, men TSMC är väl liksom dominerande. Så. Men även om Nvidia inte gör chippen, så designar de lösningen. Och de är ju väldigt bra på att inte bara designa själva GPU-erna, utan också paketera dem, som vi har varit inne lite på, i olika typer av lösningar. Och de är väldigt bra på att göra programvara till de här lösningarna. Och de är väldigt bra på att se till att de är i precis... att de är överallt, de finns överallt, de är kompatibla med allt och de är väldigt bra på att jobba ihop med sina kunder. Det här är ju liksom inte någonting som man bara ersätter över en natt, utan det kräver ju rätt mycket tid för att komma till den positionen. Så jag tror definitivt att Nvidia kommer att bli mer konkurrensutsatta, helt klart, men jag skulle liksom inte betta mot att de nödvändigtvis förlorar supermycket av sin ställning. Det är jag inte så säker på.
Men kan du se någonting om vilka som är de starkaste konkurrenterna som Nvidia har idag? Då? Även om Nvidia ligger väldigt långt fram. Och liksom, du nämnde där en marknadsandel på runt 70% eller vad det är för någonting som är... Ja, det är väldigt, väldigt mycket helt enkelt. Men kan man säga någonting om vilka som ligger steget efter eller vilka som liksom är de som har störst chans att ta en del av den kakan i alla fall i närtid då?
Ja, kanske att jag tänker på Microsoft som har en stark ställning på molnmarknaden, som gör mycket av den infrastruktur som Nvidias teknik finns i, som går all in på AI nu. Verkligen alltså. Det går jättesnabbt för Microsoft. Mycket snabbare än vad det har gjort för Google till exempel. Även om Googles forskare var de som liksom låg bakom den här transformer-tekniken som alla stora AI-modeller nu körs på i någon mån. Så Microsoft, det ska bli intressant att följa vad som händer där. Och Microsoft har ju också byggt en helt annan kultur de senaste åren efter Steve Ballmer och nu med Satya Nadella, så har de ju en helt annan, mer öppen kultur. Sen så, det kanske inte är liksom helt, alltså det går inte att liksom säga att det nödvändigtvis påverkar Nvidia, men Metas strategi är ju, i alla fall när det gäller AI, att utveckla stora modeller och släppa dem fritt. Det är inte nödvändigtvis deras mest prioriterade område, AI. Men de har onekligen liksom valt en intressant strategi för att konkurrera med Microsoft och Google och OpenAI. Men det behöver inte betyda att Nvidias ställning förminskas för det. Bara att det är intressanta tider.
Ja, men onekligen liksom. Och jag menar, de har ju liksom helt uppenbart ett stort försprång. Så men jag menar, andra kan jaga ikapp. Och vet vi någonting om hur mycket Nvidia satsar på forskning och utveckling på årsbasis för att liksom behålla det här försprånget man har gentemot andra bolag?
Ja, det är intressant, för att de har faktiskt ökat sin satsning på FoU med 500% på 5 år, tror jag. Så att de är uppe i, jag tror det är 8,7 miljarder dollar nu som de satsar på forskning och utveckling. Så det är ett tydligt tecken på det här som vi precis har pratat om. Dels att AI-boomen ligger lite till grund för den här satsningen på forskning och utveckling. Men också säkert att de förstår väl liksom deras roll i det här landskapet och att det inte är någon självklarhet att det är ingen naturlag som säger att Nvidia ska vara marknadsledande. Så de kommer att behöva innovera för att liksom bibehålla den positionen. Så att ja, det är väldigt tydligt.
Det är ju en massa liksom parametrar som påverkar utvecklingen inom det här området, och liksom geopolitik är en parameter som de här liksom globala techbolagen behöver förhålla sig till, och då i synnerhet Nvidia. Kan du säga någonting om hur Nvidia påverkas av det här handelskriget mellan USA och Kina? Och kan det liksom, om konkurrenterna inom teknikbranschen har svårt att jaga i kapp, kan det vara den konflikten som riskerar då istället att sätta käppar i hjulet för Nvidias fortsatta tillväxt? Vad tror du, Peter?
Det skulle jag säga, det skulle i så fall sätta käppar i hjulet för andra amerikanska företag också, inte bara Nvidia. Så Nvidia har ju en hel del hårda exportregler de måste följa nu, med vilken typ av chip de exporterar till Kina till exempel. Men det gäller ju inte bara Nvidia, utan det gäller ju, så vitt jag vet, andra amerikanska bolag också. Och det kan man väl säga så här, Google och Microsoft och Meta och OpenAI och alla amerikanska företag och även europeiska företag kan jag tänka mig som Mistral, de inser ju inte att Nvidia är den enda, liksom den dominerande aktören på marknaden. Det är en sak, men de inser ju att de allra flesta chippen kommer från en liten plats som man aldrig riktigt vet när Kina kanske eller kanske inte ska invadera. Så det är ju, jag menar, det är en otroligt bräcklig situation. Så att det handlar verkligen inte bara om Nvidia, utan den kanske största frågan är liksom, hur säkerställer vi att vi ens har chip? Inte bara att vi kan designa dem efter tyck och smak, utan att vi bara har tillgång till själva grundplåten för att göra allt detta. Så. Men så Nvidia har, vet jag, har en del restriktiva regler att förhålla sig till när det gäller vad de får exportera till Kina. Men än så länge så verkar det ändå fungera okej. Okay. Men det är som sagt väldigt känslig situation.
Ja, det är en otroligt komplicerad och intressant fråga. Och du nämnde där hur mycket Nvidia satsar på FoU, liksom fantasisummor. Och man har en stark samarbetspartner i Taiwan. Jag ser ju alltid fel, men det är väl
TSMC, va?
TSMC, ja, precis. Exakt, precis där. Och de är ju världsledande inom det de gör. Och det är ju liksom chiptillverkning som otroligt avancerad nivå. Skulle Nvidia kunna vända sig någon annanstans än till Taiwan ifall det tillverkningen där av olika anledningar skulle falla bort? Så finns det några som kan plocka upp det maskineriet helt enkelt?
Ja, men det finns ju, alltså Intel tillverkar ju chip till exempel, men det finns nu ingen som liksom, alltså det skulle ju vara ett enormt stort bortfall och det skulle ju påverka branschen i många år. Om man säger att TSMC helt plötsligt inte skulle kunna leverera chip till USA till exempel. Utan att det är någonting som helt och hållet sker med Kina som kund. Så att det skulle få jättestora följder, åtminstone på kort sikt. Sen vet jag faktiskt inte hur komplicerat det skulle vara att bygga upp en helt ny chipmarknad som motsvarar den globala tillgången idag med TSMC i den liksom. Så.
Det låter som stoff för ett annat poddavsnitt kanske, Peter.
Ja, vi får göra en uppföljare.
Exakt. Och vi kommer ju fortsätta hålla ögonen på Nvidia, AI och chiputvecklingen. Stort tack, Peter, för att du var med. Det var jättekul och intressant att snacka med dig.
Tack själv.
Ni får gärna lyssna på Ny Tekniks andra podcast också som heter Intergalaktiskt. Och har du en synpunkt på det här avsnittet eller fråga så går det bra att mejla till redaktionen@nyteknik.se. Tack för att du har lyssnat. Hej då! Ljudklippet i början av avsnittet kommer från en intervju som Columbia Business School gjorde med Jensen Huang hösten 2023. Och det andra klippet är från en föreläsning på Stanford University. En lista med länkar till klippen finns i avsnittsbeskrivningen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.